Säkert har du liksom jag vaknat någon morgon och fundersamt satt dig på sängkanten och undrat över meningen med någon dröm som du har haft under natten. Experterna säger att alla människor drömmer, vare sig de är medvetna om det eller inte. Och det lär också vara nyttigt att drömma. Och det är en tröst för mig, för jag drömmer jämt. Jag kan inte sova utan att drömma. Jag drömmer inte när jag är vaken. Oftast så glömmer vi väl dock vad vi har drömt. Men ibland så växer man ju mitt i natten av kanske en obehaglig och upprörande dröm som gör att man ligger sömnlös kanske resten av natten och funderar över varför man har haft en sån dröm. I andra fall så ringer väckarklockan precis när man har som mest spännande i sin dröm. Och man är riktigt förargad över att man inte fick drömma färdigt. Ibland så drömmer jag i svartvitt, men ibland i färg, fyrfärg. Ibland så drömmer jag att jag flyger precis som Stålmannen. Och det är väldigt härligt över land och hav och dalar och berg. Oh, vad vackert det är. Jag har så fint om nätterna. Men ibland så drömmer jag också att jag rullar ut för ett tak för att sedan med en hisnande känsla vakna upp nästan med ett skrik just innan jag når marken. När jag var mindre så brukade jag drömma att en ko jagade mig. Och jag hade väldigt svårt att få benen att komma i rörelse, och kon kom alltid närmare och närmare och jag inte hann fram till gärdsgården i tid. Och så vaknar man just i det kritiska ögonblicket när kon ska sätta hornen i ryggen. Ja, men det är inte heller ovanligt att jag drömmer så roliga drömmar att jag växer av mitt eget bubblande skratt. Och ibland så drömmer jag följetong. Det är väldigt kul också. Jag vet inte vad du har för variationer på dina drömmar. Men vi tycker nog oftast att våra drömmar är väldigt underliga och konstiga och känns lite främmande för oss. Och ibland så drömmer vi riktiga mardrömmar och kryper närmare vår maka om vi har någon sån. Och ungarna springer och lägger sig mellan mamma och pappa för de har haft en sån hemsk dröm. Och det här med drömmar har alltid varit intressant att tala om och förhöra sig med andra om vad de tror om den här drömmen. Och en del menar till och med att de har föraningar om vad som ska hända i sina drömmar. Och jag tror kanske att vi är beredda att tillmäta drömmar för stor betydelse också ibland. Men den moderna psykoanalysen, den anser drömmarna vara viktigt analysmaterial i sitt syfte att förstå en patients dolda emotionella konflikter. Freud, psykoanalysens fader, han ansåg att drömmar i stort sett endast var kamouflerade önskeuppfyllelser. I drömmarna tillåter vi oss det som annars vi anser är förbjudet. Förträngda konflikter kommer fram, aggressioner, outtalade önskningar. Sånt som sysselsätter tankarna under dagen, de kommer igen i drömmen på natten. Eller sånt som vi är oroliga för när det gäller morgondagen. Du vet hur det kan komma fram i drömmen ibland. Och jag är säker på att vi skulle kunna ha väldigt roligt här idag om vi skulle berätta alla våra tokiga drömmar för varann. Nebukadnessar, han var i det här avseendet en högst mänsklig konung. Han drömde. Han hade drömmar. Men han hade drömmar som oroade honom och lämnade honom sömnlös, står det i Danielsbokens andra kapitels första vers. Sömnen vek bort ifrån honom. Denna upplevelse hos dåtidens mäktigaste man Nebukadnessar är upprinnelsen till den händelse som utspelar sig i Daniels andra kapitel. Vi introducerade oss ju förra söndagen till den här boken, som inleddes med att beskriva den babyloniske konungen Nebukadnessars första belägring av Jerusalem och hur han vid denna första deportation av judar till Babel omkring 605 före Kristus förde bort tusentals speciellt yngre människor ifrån Juda av förnämsläkt och konungslig börd, stod det. och utvalde ur denna grupp de vackraste och de mest intelligenta för att omskola dem till sina tjänare, för att så göra tjänst vid hans hov. Daniel och hans tre vänner Hanania, Misael och Azaria kom mycket snart att utmärka sig under den här utbildningstiden. Först genom att de tackade nej och vågade tacka nej till att äta den mat som kom ifrån konungens bord, vilket skulle ha associerat dem med den avgudatillbedjan som för sig gick i Babel. Och trots att nu hela Israel var under Guds dom för sin otrohets skull, så går Guds plan suveränt vidare i historien genom dessa fyra tonårspojkar, 14-15 års åldern som de var när de kom dit. De vågade nämligen stå fasta i sin bekännelse till himmelens Gud, sina fäders Gud, Israels Gud. Och han bekände sig till dem, och han var med dem. De anpassade sig inte efter Babels livsfilosofi, utan de vågade stå upp för sin Gud. Och de blev så istället passande för Guds syften och blev instrument i hans mäktiga händer. Och det gick dem väl. De lyckades väl med sina studier. De lyckades bättre än alla de andra. Och de hade väl knappast hunnit bli färdiga med sina treåriga studier när Nebukadnessar, som det står i första versen, i sitt andra regeringsår hade dessa drömmar. Tydligen var det särskilt en dröm som oroade honom och som han inte kunde komma ifrån. Annars brukar vi ju med viss lättnad kunna konstatera att det var ju bara en dröm, det var ju skönt, det var ju för väl. Men han kunde inte komma ifrån den här drömmen. Han liksom kände på sig att det var någonting särskilt med den här drömmen. Det var någonting utöver det vanliga. Att den hade liksom en allvarlig innebörd som möjligen och troligen gällde honom själv och kanske hans rikes framtid. Och därför var han orolig och nyfiken på vad den möjligen skulle kunna betyda. Och det var de här funderingarna om hans rikes framtid som hade öppnat vägen för den dröm som han nu hade haft. Nebukadnessar förstod att det var någonting mer än det vanliga, än en vanlig dröm, men han kunde bara inte förstå vad den betydde. Och där känner vi igen oss. Och om du har läst det här andra kapitlet och föreställt dig den hemska bildstod som han såg i sin dröm, och också läst om slutet med den bildstoden, så kan du förstå kanske något av den ångest han kände inför den askhög som egentligen innebär slutet på hans dröm. Det oroade honom. Det gjorde honom ängslig. Det bekymrade honom så till den grad att han måste få hjälp. Han kunde inte sova om nätterna. Och till slut så sammankallar han, som det står i vers 2, alla sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer, det vill säga Babels vise. Egentligen var det hans rådgivare. På modernt språk, hela sitt kabinett sammankallade han. Och tillika universitetsfakultetets lärare och professorer. De som var lärare i de vetenskapsgrenar som han sysslade med i Babel, astronomi, historieforskning, skriftforskning, naturvetenskap, men också astrologi, magik och okulta företeelser. Man erkände nämligen de okulta medlen som giltiga medel att nå kunskap om annars hemliga ting. Något som inte är ovanligt ens i vår tid. Och så kommer då hela den samlade experten där fram inför den store konungen. Ja, stjärntydarna, astrologerna var också med. Och så säger Nebukadnessar, jag har haft en dröm som har gjort mig orolig. Nu vill jag veta vad jag har drömt och vad den drömmen betyder. Det hade väl gått an om han hade frågat, kan ni tyda den här drömmen, efter att ha berättat vad han hade drömt. Men han kräver faktiskt att de först ska berätta för honom vad han har drömt, för att han sedan också ska lyssna till deras uttolkning av drömmen. Säkerligen visste han själv vad han har drömt. Annars fanns det ju ingen anledning att vara orolig om man helt hade glömt drömmen. Men det verkar som om han ville pröva deras förmåga
att kunna uttolka drömmen och liksom få en garanti på att deras uttolkning också var tillförlitlig, genom att han kunde se att de först också kunde tala om vad han hade drömt. Genast förklarar en av talesmännen för vetenskapsakademin i Babel: du må leva i vinnerligen, o konung, men du måste först förtälja för oss drömmen. Sen ska vi meddela dig uttydningen. Men konungen står fast vid sitt beslut enligt vers 5. Oryglig. För honom betydde tydligen drömmen så mycket att han inte bara utan vidare ville utlämna den till godtycklig uttolkning. För en uttolkning kan man ju hitta på, eller hur? Om jag berättar en dröm för dig och ber dig tolka den, så kan ju du hitta på vad du vill. Och det ville inte Nebukadnessar ta den risken, utan han ville försäkra sig om att de hade den här förmågan genom att också först kunna berätta för honom drömmen. Det var en garanti som han ställde. Och så repeterar han sitt oryggliga beslut och tillägger en hotelse: att om ni inte kan meddela mig drömmen och dess uttydning, så ska ni huggas i stycken och era hem ska göras till ödeplatser och förstöras, brännas upp. Men om ni kan uttyda drömmen för mig och tala om innehållet, då ska ni få gåvor och skänker och stor ära. De här grymheterna förvånar inte historieläsarna från den tiden, som är förtrogna med historien från den tiden. Det var helt i linje med de grymheter som den här mannen kunde göra sig skyldig till, och den tidens despoter för övrigt. Men också det här att man erbjöd skänker och privilegier till den som kunde betjäna kungen på något sätt. Ja, det är ju helt tydligt, det inser ju vi allihop här idag, att Babels vise nu hade ställts inför ett avgörande och övermänskligt krav. Ett avgörande prov, men ett övermänskligt krav. Men om de verkligen hade en äkta övernaturlig förmåga, som de hade gett uttryck för att ha, i egenskap av besvärjare och trollkarlar och stjärntydare som kunde uppenbara hemligheter, då borde de ju också ha förmågan att tala om vad Nebukadnessar hade drömt, att uppenbara den hemligheten. Det var i alla fall konungens kalla logik. Meddela mig alltså nu drömmen, säger han, och sedan också dess uttydning. Babels visa gnider händerna förtvivlade och slår ihop sina kloka huvuden. Vad ska vi säga? Han verkar omedgörlig. Och de gör ett andra försök i vers 7. Konungen må bara förtälja drömmen, så ska vi naturligtvis tala om uttydningen. De förstod tydligen att Nebukadnessar själv visste vad han hade drömt. För annars skulle de väl åtminstone ha chansat på en liten gissning, va? Och fixat ihop en dröm och sagt: så här drömde du och här är uttolkningen. Men de vågade inte det, för de visste att han nog kom ihåg vad han hade drömt. Och då skulle de genast förstått att de varit illa ute. Och det här nya försöket att få honom att förtälja sin dröm gör konungen ännu mer uppretad. Och han säger i vers 7 att han tolkar deras förnyade framställan som ett försök att vinna tid. Han säger: jag märker nog att ni bara vill vinna tid, eftersom ni ser att mitt beslut är så oryggligt. I hopp om att kungen så småningom, om de bara kunde vinna lite tid, skulle bli mera medgörlig. Det var kanske deras teori och förhoppning. Att hans vredesmod och denna sinnesstämning skulle balanseras ut, bara han fick tänka på saken några dagar och förstå hur omöjlig och övermänsklig han var i sina krav. Men han genomskådar deras försök. Och han blir ännu mer vred. Han säger i vers 9: ni har bara kommit överens om att inför mig föra lögnaktigt och bedrägligt tal i hopp om att tiderna ska förändra sig. Men mig lurar ni inte så lätt. Säg mig drömmen, annars så kommer det att gå er illa. Och nu är de verkligen ställda mot väggen. Här har den mänskliga visdomen kommit till sin slutliga begränsning. Till och med Babels visa tvingas nu i vers 10 erkänna att här fordras gudomlig uppenbarelse. Här räcker det inte längre med den mänskliga vishetens begränsningar, inte ens med hjälp av okulta medel. Och det är likadant idag, mina vänner. Det är det tragiska att det finns människor i vår stad, i vår moderna tid, som söker kunskap om sin egen personliga framtid medelst okulta makter, som med iver och allvar och stor tro till och med läser veckotidningarnas horoskop, eller går personligen till en astrolog och betalar en 400-500 för att få sitt horoskop lagt och veta lite grann om vad som ska hända i framtiden. Och vår tids så kallade visa har förkastat den gudomliga uppenbarelsen och försöker att tolka tingen och den materiella verkligheten utifrån en enbart materialistisk livsfilosofi. Jag tycker jag vill ta in det här så som en jämförelse. Därför så står vi idag i vårt samhälle utan svar på vår tids ödesfrågor, därför att man har slagit ihop den här boken och kastat den bakom sin rygg och förklarat den ogiltig så som vägledare för mänsklig kunskap och vetenskaplig forskning. När det istället är så att utan den gudomliga uppenbarelsen vi saknar insikt om livets djupaste mening, sen kan vi ha hur mycket kunskap som helst, men vi saknar kunskap om hur en människa ska leva sitt liv för att leva det väl och rätt och lyckligt och riktigt. Det säger det vetenskapen ingenting om. Den ger dig inte den moraliska och etiska vägledningen. Den saknar också grunden för sant människovärde. Kanske du som lyssnar här idag hör till dem som till exempel säger så här: ja, när en människa dör, då är allting slut. Då finns ingenting mer. Hur vet du det? Jo, kanske du svarar, vetenskapen har inte kunnat påvisa att det finns någonting efter döden. Men om du svarar så, så betyder det samtidigt att du har infogat dig under den begränsning som den mänskliga kunskapen innebär. Den är ett styckeverk och den är ständigt föremål för förändringar från tid till tid. Teorierna får modifieras allt eftersom ny insikt och nya upptäckter görs. Och om detta är din uppfattning, så innebär det också att du avgränsar dig från Guds uppenbarelse och från Jesu egen undervisning, han som kallade sig sanningen och ofta talade om livet efter döden. Hur ska du göra med det då? Uppenbarelsen är inte emot vetenskapen, men den går längre än vetenskapen någonsin kan nå. Och den ger oss ljus över det som vi annars aldrig skulle kunna veta, men behöver veta för att leva som människor meningsfullt på den här jorden och i den här världen. Vi har ju kommit så långt idag när det gäller vetenskaplig kunskap och forskning. Biblioteken är överfulla med den samlade kunskapen som vi idag har nått fram till, att det inte finns någon enskild människa som ensam kan samla den kunskapen i sitt vetande. Det verkar som att vi idag har mer kunskap än vad vi vet vad vi ska göra med. Vi har mycket kunskap, men vi vet inte vad vi ska göra med den eller om vi ens ska använda den. Jag tänker inte minst på biokemins senaste rön. Hur ska vi göra med dessa kunskaper? Vi behöver moraliskt gudomligt ljus och vägledning för att veta vad vi ska använda vår kunskap till. Vi står där med våra fantastiska upptäckter, men det verkar som att de oftast används till det som är vår slutliga förstörelse. Du ser, utan den gudomliga uppenbarelsen är människan vilsen i världen. Utan vägledning utan moralisk vägledning, utan någon inspirationskälla, måste jag också säga, till kulturell verksamhet och till konstnärlig verksamhet. Men Guds uppenbarelse ger mening även till sådana aktiviteter. Inspiration! Du behöver få Guds ljus och Guds uppenbarelse. Babels visa kom på skam trots sin samlade kunskap. 600 år senare utropar Paulus om samma kategori människor: var är de visa egentligen? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap, eftersom världen inte genom sin visdom, genom sina doktorsavhandlingar, lärde känna Gud, trots att det gav dem doktorsgrad? Lärde inte känna Gud. Men vad tjänade det då till? Vad hjälper ett Nobelpris på dödsbädden? Vem är då vis? Jo, säger Bibeln, den som fruktar Gud och tar vara på hans uppenbarelse. Babels visa, hela den fina universitetsfakulteten och lärarkåren, alla professorerna, stod där, ställda mot väggen, utan svar, utan möjlighet att kunna svara. Hela den mänskliga visdomens och kunskapens begränsning var uppenbar för konung Nebukadnessar. Och deras förtvivlade försök att få konungen att inse det omöjliga hans begäran tjänade endast till att reta Nebukadnessar till ännu större vrede. Vad nytta kan jag ha av sådana rådgivare, säger han. För Nebukadnessar gällde hans liv och framtid att få reda på drömmens innehåll, och han anade att denna dröm var så betydelsefull att han inte kunde tåla när hans rådgivare kom med dessa inställsamma försök som vi läser om i vers 11. Men konung, det du begärde alldeles för svårt. Ingen konung har någonsin begärt någonting sådant. Det måste du förstå, o konung. Sådan kunskap finns endast hos gudarna, men de bor ju inte bland människors barn. Nebukadnessar orkar inte höra ursäkterna. Genast går ordet ut att domen ska verkställas. Alla Babels visa ska dödas. Och soldaterna ger sig ut på Babels gator för att hämta det så kallade visa till den samlade avrättningen. Och då knackade också på Daniels dörr, eftersom han genom sin utbildning nu räknades till Babels visa män. Likaså hans vänner, hans tre vänner som vi talade om förra söndagen. Och det verkar ju nu bli ett väldigt snöppligt slut på dessa unga mäns liv, som var så trosfriska och som Gud hade ärat och välsignat under de här tre åren. Men när soldaterna griper Daniel i armen, så är det ju inte mer än naturligt att han frågar: men varför denna stränga befallning? Vad är det som ska ske? Vad har jag gjort? Och Gud tycks ge Daniel särskild nåd, för det står i vers 14 att Daniel vände sig med kloka och förståndiga ord till Arioch, översten för drabanterna, han som skulle döda de visa. Så att han lyssnade till denne unge pojk. Tydligen så fann han ett lugn och en värdighet hos Daniels framställan som gjorde att han till och med tog sig besvär och tid att besvara Daniels förfrågan och förklara hela situationen för honom. Kanske Daniel också antydde att alla möjligheter ännu inte var uttömda. Och nu höll Gud på att öppna en dörr igen. Ser du? Det var en kris på gång och Gud höll på att öppna en dörr. När situationen såg som mest hopplös ut. Men Daniel visste ju att alla möjligheter ännu inte var uttömda. Människor hade tillfrågats. Hela hans lärarkår hade tillfrågats. Men himmelens Gud hade ju inte tillfrågats. Och Daniel visste att den Gud som han så ivrigt tillbad, den levande guden, det var också en Gud inför vilken det inte fanns några hemligheter. Och mitt i denna hopplösa situation såg Daniel en underbar möjlighet. En möjlighet för Gud att bryta igenom. Och han blir så frimodig att han begär audiens hos konungen själv. Kan inte jag få tala med kungen? Jo visst, säger Arjok. Och han för in Daniel till konungen. Och kan du tänka dig att denne unge pojke lyckas med vad ingen av de visa professorerna i Babel hade lyckats med? Och de hade vid det här laget givit upp det sista hoppet. Men Daniel, han lyckas få en tidsfrist tillstånd. Du ser, Gud var med Daniel. I vers 16 stod det att Daniel gick in och bad konungen att tid måtte beviljas, så skulle han meddela konungen uttydningen. Han hade inte uttydningen ännu. Han visste ännu inte konungens dröm. Men Daniel handlade i tro på att Gud skulle kunna uppenbara det här för honom. Och därför gick han in till konungen med en sådan visshet, så att till och med konungen blev häpen tydligen. Och till och med Nebukadnessar såg sig föranledd att ge den unge pojken chans. Han verkar så säker på sin sak, i all sin ödmjukhet. Och han såg i den unge pojk Daniel lika som ett nytt hopp. Han såg i honom kanske en ärlighet och en äkthet och en oräddhet, till skillnad från hans inställsamma rådgivare som hade sprungit där och försökt att komma undan hela tiden. Och så kommer plötsligt, till skillnad från alla hans kloka rådgivare och besvärjare och astrologer som hade sagt att det är omöjligt att uppfylla dina önskningar, o konung, så kommer plötsligt här en tonårspojke in för konungen, en av de judiska fångarna, och lovar att han ska uttyda drömmen. Ja, det är ju nästan som man kan småle när man tänker sig denna scen. Men du ser, det endast Gud som kan ge en sådan frimodighet. Endast Gud. Observera att det är just i den här krissituationen som Daniel föds till en Guds profet. Det är här det börjar. Från den här natten och framledes kommer han att uppträda som en Guds profet. Men denna profetiska gåva och utkorelse, den sker mitt i en krissituation. Och när Daniel väl fått sin begäran om tidsfrist beviljad, kanske var den bara över natten så att säga, så att konungen, okej, jag ska vänta med likvideringen till dess att solen går upp. Nästa steg var helt klart för Daniel. Nu återstod bara en enda sak att göra. Hem och be, hem och be. Och han rusar genom Babels gator och hem till sina vänner Hanania, Misael och Azaria. Och han talar om för dem den allvarliga situationen som är för handen. Men kanske ändå med en viss glimt i ögonvrån, en viss glimt av hopp, en viss glimt av den där järvheten, av att vilja utmana Gud. Nu är allt hopplöst. Nu återstår bara en sak, och det är att Gud måste gripa in, annars är vi döda imorgon. Det var något att ta i liksom, va? Och låt oss utmana Gud tillsammans. Och så startade den kvällen ett litet bönemöte som skulle vända på hela historien. Alla fyra var medvetna om vilket öde som stod på spel. Mångas liv, inklusive deras egnas liv, stod på spel. Tänk dig, fyra tonårspojkar på knä i bön. Det står i vers 17 att Daniel kallade dem sina medbröder. Och det hebreiska ordet för medbröder betyder sammanknutna, sammanbundna. Det finns ingenting som kan binda människor samman så starkt som att vara tillsammans i bön inför Gud och bära bördorna tillsammans fram inför honom. Det skapar och binder band mellan människor som ingenting annat kan. Bönegrupper är bland det viktigaste som finns i vår församling. Och jag önskar att den här predikan skulle bli en vädjan till dig att söka dig in i en bönegrupp. Och jag föreslår redan nu att om du inte tillhör någon, lägg en lapp i bönelådan där nere på kyrktorget om att du önskar komma med i någon. i någon liten grupp. Du ser, det behöver inte vara mer än fyra. Också församlingens bönemöten är de viktigaste sammankomsterna i hela vår verksamhet. Det är där som segrarna vinns. Det är där som de andliga rikedomarna förlöses. Och de viktiga sakerna händer. Fast det är aldrig de stora mötena. Och så står det i vers 18 så tjust. Och så bad man till himmelens Gud om förbarmande. Kan du se dessa unga pojkar på knä inför Gud i nattens timmar? I ett litet rum där borta i den stora världsstaden Babel. Sätet för den dåtida makten. Sätet för den dåtida myndigheten och kunskapen. Hela detta världsimperiets stora huvudstad. Men det var kris i Babel. På högsta nivå var det kris. Ett problem hade framställts av konungen själv, som hela kabinettet och hela universitetsfakulteten hade misslyckats med att klara av. Och alla Babels resurser var uttömda. Och här hjälpte det inte med den stora militära maktapparaten som hade omskakat hela den dåtida världen. Babels samlade visdom stod hjälplös. Men så har du fyra unga pojkar på knä inför Gud, inför himmelens Gud. De vänder sig inte till okulta makter. De börjar inte spana i stjärnorna. De hyste ingen respekt för stjärnbilder och okulta fenomenen. De vände sig till himmelens, eller som det egentligen står, himlarnas Gud, skaparen själv. Han som sitter på sin tron. Och de hade tro på Guds möjligheter. De hade lärt sig att bedja, de här pojkarna, tydligen. Det var inte första gången de bad. Mina vänner, det här bönemötet, det skulle få världshistorisk betydelse. Det skulle inte bara leda till att deras liv räddades, lika som många andra människors liv. Det skulle leda till att Gud blev förhärligad och att Israels Gud skulle bli känd vid det babyloniska hovet. Men det skulle också leda till att Guds hemligheter skulle bli avslöjade. Och att Guds tankar och plan för den kommande världshistoriens utformning och denna tidsålders avslutning skulle uppdagas och uppenbaras. Vilka redskap använde sig Gud av? Fyra unga pojkar. I Babels fängelser satt de visa och skällde sina knän. Arresterade i väntan på sin dödsdom. Där satt stjärntydarna med all sin kunskap. Där satt kaldéerna. Där satt besvärjarna och spåmännen. Och väntade på den förestående avrättningen. Det var som det står om dem i Nya testamentet. De var utan Gud och utan hopp i världen. Utan Gud, utan hopp. Men i en annan del av samma stad pågick ett intensivt bönemöte. Fyra pojkar suckar ut sin nöd och uttömmer sina hjärtans bekymmer inför levande Gud. Och de bad ivrigt in på nattens timmar. De vakade och bad. Kampen var svår. Väntan var lång. Ingen kunde sova med denna börda tryckande på sitt hjärta. Och så på fram på nattens små timmar så blir det liksom en mäktig tystnad i hela rummet. Och det är så som alla upplevde Guds omedelbara heliga närhet. Och plötsligt så bekänner sig himmelens Gud till dessa bedjande tonåringar. Och Daniel får se en syn. Någonting han aldrig förut hade skådat. Där både drömmens innehåll och betydelse plötsligt står fullt klar för honom. Och Daniel rusar upp på sina fötter och sträcker sina armar upp emot taket och börjar prisa himmelens Gud. Och plötsligt är bönenöden förbytt till lovprisning och tacksägelse. Gud hade brutit igenom. Bönesvaret hade kommit. Observera att han inte genast slänger på sig jacka. nacken och springer iväg till Nebukadnessars hov och säger: nu vet jag det. Utan det första han gör, det är att han prisar himmelens Gud. Han är angelägen om att ge Gud äran, ser du. Och hans lovprisning som du har i kapitel 2, vers 20 och framåt, den är fantastisk, mina vänner. Den avslöjar en hel del om denne unge mans andliga mognad. Och den gör att många av oss verkligen kommer på skam när vi tänker på vårt sätt att kunna tacka och prisa Gud. Visst försöker vi sjunga våra lovsånger, men ack vad lite vi vet om vad det egentligen är att upphöja och tala väl och välsigna den levande Guden. Men lyssna till Daniels lovprisning. Lovad vare Guds namn från evighet till evighet. Och Guds namn, det står för allt vad Gud är. Till vishet och makt hör honom till. Han låter tider och stunder omskifta. Han avsätter konungar. Han tillsätter konungar. Han giver åt de visa deras vishet. Åt de förståndiga deras förstånd. Ser du hur han ger Gud äran för allt? Han uppenbarar det som är djupt och förborgat. Han vet vad i mörkret är. Och hos honom bor ljuset. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag. För att du har givit mig vishet och förmåga. Och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Till det som konungen ville veta, det har du uppenbarat för oss. Ja, han vet ingen gräns på sin glädje. Men omedelbart ger han Gud äran. En viktig lärdom här, mina vänner, innan vi gå mot avslutningen. Gud skulle kunna ha gett Daniel denna uppenbarelse omedelbart efter det att konungens problem hade uppdagats. Men lägg märke till att det var först genom bön som det skedde. Lägg märke till att Gud lät först det hela leda till en allvarlig kris. Till och med för de fyra pojkarna, så att till och med deras liv stod på spel. För att han därigenom skulle få dem in i bönevrån. Och först när de var där i bön, så krönte Gud dem till sina medarbetare. Vad lär det oss? Jo, det är först genom bön som vi blir Guds medarbetare. Kan du tänka dig vilket fantastiskt ögonblick i historien det här var? Ett helt världsimperium stod maktlöst och förlamat. Guds egendomsfolk var i fångenskap och under förtryck. Men Guds plan går vidare. Genom vilka då? Genom fyra tonårspojkar som trodde på bönens möjligheter. Tänk om det är så också idag, mina vänner. Att det är genom vår tids och denna församlings ungdomar som Gud har för avsikt att ge svar på vår tids stora och svårlösta problem. Vill ni vara med? Jag har känt särskild nöd för dessa budskap vad gäller församlingens yngre generation. Särskild glädje, ska jag också säga. Därför jag tror att Gud har en plan för er. Att väcka er till profetröster i vår tid. Att låta er få veta Guds hemligheter. Att bli mäktiga instrument och redskap i vårt land och utöver vår värld. Ja, det låter storsint. Nej, det är inte alls så. Det är Guds plan. Vill du vara med? Uppenbarelsen är given. Men Gud behöver budbärare med profetisk kraft och insikt. Och det börjar i bönevrån. Knappast hade morgonen grytt förrän Daniel stod där framför Nebukadnessar igen. Och det första han försöker framställa det: låt ingen bli dödad. Låt ingen bli dödad. Han var angelägen också om de andras liv. Jag har fått uppenbarelsen. Arjok, den här härhövitsmannen, han försökte ju själv ta äran av det hela och stiger in före Daniel och säger: konung, jag har funnit en man som kan säga dig utgivaren, en av de judiska fångarna. Men Daniel lägger allt till rätta inför Nebukadnessar. Och vi hinner nu inte gå in på drömmens uttydning och innehåll alls. Men det är så tjusigt detta att det första Daniel gör klart för konung Nebukadnessar, det är att han säger: det ska du veta att det här kan ingen människa klara av. Ingen människa, hur vis hon än må vara. I vers 27 så förklarar han detta. Men, säger han i vers 28, så underbart tjusigt. Men det finns en Gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit det här bli uppenbarat. Och så träder han till och med själv i bakgrunden och säger: tro inte att det är på grund av min vishet, konung, säger han i vers 30. Tro inte att det är på grund av att jag äger kraft och förstånd mer än någon annan. Men himmelens Gud har uppenbarat det för mig. Och så ger han Gud äran för den dröm som han nu presenterar för Nebukadnessar, och också dess uttolkning. Och vi får spara det till nästa gång. Men du kan tänka dig denna scen. En tonårspojke inför denna tidens mäktigaste man. Och han sitter där och håller sig i sin trons armstöd, när han hör att det stämmer i var minsta lilla detalj vad denna unge man säger. Och han förstår att Daniel har haft kontakt med en levande Gud. Vad ska du göra med ditt liv? Att vara kristen är oerhört spännande. Det innebär att befinna sig i historiens medelpunkt. Alltid. Att vara kristen, det innebär att befinna sig där som historiens herre är. Och att vara i gemenskap med Gud i bön, det innebär att ha tillgång till Guds hemligheter och tillgång till Guds uppenbarelse. Här är fyra unga pojkar. Kunde han använda dem, så kan han naturligtvis använda dig. Du må vara intelligent, men du har inte ens börjat på vishetens väg om du inte har erkänt Gud och Guds uppenbarelse. Hur använder du ditt förstånd förresten? Vad gör du med din kunskap, den som du har fått, i förhållande till den gudomliga uppenbarelsen? Jesus sa: du ska älska Herren din Gud av allt ditt förstånd. Av allt ditt förstånd. Var finns du bland er ungdomar här idag? Tonåringar som vågar tro att himmelens Gud också idag vill uppenbara lösningar på vår samtidsproblem. I bönevrån, i studiet utav uppenbarelsen. Tänk om Gud har tänkt och menat att också vi ska vara med och sätta vår stämpel på världshistorien. Ja, det är hans plan med församlingen. Det vet vi. Men nu söker han individer. Nu söker han människor här idag. Tänk om Gud ibland er här vill uppväcka profeter. Vågar du tro det? Kanske du befinner dig i en kris just nu. Precis som Daniel. Jag tror inte alls så allvarlig förstås. Men kanske denna kris är Guds medel att föra dig in i bönevrån. För att göra dig till sin medarbetare. Och säga: okej, äntligen har jag fått tag i dig. Nu kan vi börja jobba tillsammans. Och så ska lovprisningen börja bryta fram i ditt liv. Och så ska den andliga mognaden bli uppenbar. Och du ska bli en pelare i Guds församling. Vi behöver profetröster bland Guds folk. Skaffa dig en bönepartner. Om du är ensam, skaffa en till. Någon mer. Och börja be tillsammans. Svar helst två eller tre av er komma överens om att bedja om. Löftet är givet. Och till dig som ännu inte känner denne himmelens Gud. Att vara kristen, det innebär att ha fått del av Guds ljus, som är Jesus Kristus. Den som tror på mig och den som följer mig, säger Jesus, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Har du livets ljus? Har du frälsningens gåva? Har du tagit det första steget än? Tänk att den här februarisöndagen kan du få göra det. Vi ska nu bedja. Och om du vill, får du nu ta emot ljuset Jesus Kristus. För jag har svårt att tro att någon av er vill förbli i denna mörka värld utan den ledning och det hopp som det innebär att få komma in i Guds underbara ljus. Vilka möjligheter Gud har för oss, mina vänner. Låt oss lova och prisa honom denna stund. Fader i himmelen, vi tackar dig för att du är densamme som på Daniels tid. Tack att du uppenbarar hemligheter, det som för det mänskliga förståndet på grund av dess begränsning är fördolt. Herre, giv att ingen i sin stolthet begränsar sig endast till sitt eget lilla förstånd, utan tillåter dig vara Gud och bjuder dig in i sitt liv denna stund. Du som har kommit in i världen så som hoppet och ljuset för mänskligheten, giv att någon idag är villig att ta emot dig och uppleva glädjen, friden och ljuset i sin själ. I Jesu namn ber vi dig också att du ska uppväcka i vår församling, bland våra ungdomar, sådana som kommer i kontakt med dig ännu djupare och blir profetröster i vår tid och i vår församlingsliv. Lovat vare ditt namn att du bekänner dig till oss när vi går in i bönen och blir dina medarbetare. Amen. Amen.